Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 550 av podden som vi kallar för Pappapodden.
Och jävla snyggt tal.
550, ja. Ja, verkligen.
Ja.
Jag gillar när vi ska göra 666.
Är det så? Är du lite så här diabolisk?
Ja, men jag är ju både och, va? Jag är ju både djävulen och liksom Gud. Jag har ju inte alls storhetsvansinne, nämligen.
Nej, det är självklart inte. Oj, jag ska inte hålla på och göra omkörningar när jag poddar, insåg jag precis.
Nej, men det är väl kanske smart.
Så jag lägger mig bakom den här husvagnen väldigt defensivt.
Du sitter och kör från Mora till Nyköping där du har hållit på med och vasaloppat med John från din andra podd, Springsnyggpodden, och nu är du faktiskt i Nyköping där du ska på konfirmationsmiddag för ditt näst äldsta syskonbarn.
Det stämmer exakt, och jag har... Det är mycket som är speciellt här. Dels så för bara 15 minuter sedan så var jag med om min första roadkill, vilket var oväntat jobbigt. För att jag såg det här levande djuret och hade ingenting. Det var som att jag dödade med berått mod. Jag hade inget utrymme att göra någon undanmanöver, så jag var tvungen att bara köra rakt över det. Det var en stackars snok som hade kommit upp på en landsväg, E16, och vad fan skulle den där göra?
Finns ju inga vildstängsel i världen som kan hålla snokarna borta, kan jag säga.
Nej, jag kände så jävla dumt. Jag såg sen i backspegeln hur den var totalt överkörd och nästan liksom låg som något trasselsudd där bort.
Ja, jag fattar.
Det var inget kul. Och sen det andra jag ville säga var att det är så jävla konstigt. Alltså ni poddlyssnare har ju liksom ett långt perspektiv på ändå på mitt och på ditt liv, eftersom ni kanske har varit med vissa över 10 år. Att det är så jävla konstigt att jag nu har jobbat med Vasaloppets sommarvecka och att det är så mycket löpning i mitt liv. Att det är liksom, jag har ett helt nytt jobb som där jag pratar om löpning, jag föreläst om löpning, intervjuat löpare, sprungit två gånger och liksom att jag känner alla de här personerna och känner löpning. Och det hade jag ju verkligen inte trott för några år sedan.
Fast vana poddlyssnare
ett enda som har hängt med om löpning.
Fast vana poddlyssnare som har varit med i 10 år vet ju att det här är ju liksom helt i linje med din personlighet. Jo.
Som det den här snoken inte fick göra nu, alltså ömsa skinn.
Precis. Du ömsar ju skinn och sen så har du det nya skinnet länge och intensivt. Eller ibland inte så länge, ja, men det är väldigt intensivt allt i alla fall.
Cigarrerna var ju kort.
Jag känner att det som jag har gett dig är väl ett lite mer lågintensivt grej. För jag känner att pappapodden är ju liksom, det är ju ett en lågintensiv småputtrande del av ditt liv. Som ju inte alls, ja, har tagit över din tillvaro på samma sätt som dina andra verksamheter tenderar att göra. Så att jag känner mig ändå som att du har berikat mig på många sätt genom att till exempel det som jag tog upp för några veckor sedan, att man kan vara en person som liksom inte lämnar in bilen på service fast man måste typ böja sig, föra fram baksätet och böja sig långt bak och sträcka ut armen och trycka på någon pigg för att bakluggan ska öppnas. Liksom, och tycker att det är helt okej att jobba på det sättet. Och jag har då kommit från det här plockstäda på onsdag, dammsuga på torsdag, damma och torka ytor på fredag, och alltså så här, från en väldigt kontrollerad tillvaro där liksom minsta grej som händer som går emot det gängse skrivs upp på någon lista och åtgärdas omedelbums, så har jag ändå känt att jag har kunnat möta dig lite grann i den grejen. Det är ju en sak som jag har lärt mig.
Vi håller på att bli samma person.
Ja, det tror jag blir väldigt, väldigt svårt. Hörru, jag har en apropå det här.
Men det apropå med bilen, jag måste bara säga, för att nu när du nämnde bilen så är det är mer kaotiskt än någonsin.
Alltså?
Det har ju fortsatt vara så att den där bilen, det går inte att öppna olika dörrar, alltså, och inte heller då bakluckan fortfarande, så man måste klättra in i den som du nämnde.
Nej.
Men nu dessutom så, vi har 3 bilar nu fast vi skulle ha en. Och det sista jag gjorde var att parkera om olika bilar och lämna nyckeln, trodde jag, till Sara.
Ja.
Som också ska åka till Nyköping med Rut och Adrian. Iris är redan i Nyköping på egen hand på cheerleadingläger.
Ja.
Nej, men då är nyckeln borta. Alltså jag lämnade den när jag minns det, men den går inte att hitta någonstans. Så Sara måste då låna en bilbarnstol av, jag åker i världens lyxbil, en Audi A6 Quattro, medan Sara måste ta vår sämsta bil av 3, min Hyundai i20 som luktar rök, och låna en bilbarnstol av grannen eftersom vår bilbarnstol är i vår Passat.
Varför luktar det rök?
För att det, om man har liksom en bil som är ens egen för första gången, då vill man ju kunna röka i den hur mycket man vill.
Ja, så att du, trots att du inte röker, så började du röka för att kunna röka i bilen.
Exakt. Nej, men det luktade rök när jag köpte den.
Jag fattar. Hemma hos mig luktar det ju väldigt hemtrevligt av cigarettrök också, eftersom jag tycker om att ligga i sängen och kolla på tv-serier och röka.
Det där är det mest depraverade. Det där är sorgligaste du har sagt sen du sa att du gör en tonfisksallad som du äter hela veckan.
Ja, alltså det är ju tur att, att det som är sorgligt för en annan kan vara liksom bra för, eller liksom någonting roligt för en tredje, så att livet, så att världen liksom...
Tänkte du främst på tonfisksalladen eller på sängrökningen nu?
Jag tänkte på båda grejerna, för jag tycker inget är sorgligt. Jag tycker tonfisksalladen, jag har också utvecklat min tonfisksallad, så att nu gör jag, för förut var jag lite lat och bara slänger ner tonfisken i salladen. Nu gör jag en jättegod tonfiskröra. Och så gör jag en sallad som jag inte dressar, utan som jag bara förbereder.
Nej.
Men så gör jag en tonfiskröra som jag har i separat kärl. Så jag har en stor sallad i en plastbytta med lock, och sen så har jag en blandsallad liksom. Och sen så har jag den här tonfiskröran vid sidan av, så att jag får ju liksom det är så gott.
Men du har inga kolhydrater? Alltså
jo, alltså salladen är, förlåt, det är en pastasallad, sorry.
Jaha, okej, jag förstår.
Jag har en grej apropå det här med och dörrar och alltså, nycklar och grejer som du håller på med. Och apropå att våra lyssnare är trogna, nu vänder jag mig till de lyssnare som kanske inte har varit med oss så länge, utan det räcker att man har varit med från 3 juli.
Okej.
För då pratade du om alla de här grejerna som du har på din lista att göra och så vidare. Och då sa du att du skulle rensa ditt förråd innan 20 augusti. Och nu är det 19 augusti när vi spelar in det här. Och imorgon är det måndag 20 augusti när vi släpper det här avsnittet. Och då undrar jag, kommer du hinna göra detta till dess?
alltså vet du, nej, det kommer jag absolut inte hinna göra. Men jag tycker att jag har giltigt förfall.
Det är klart för att du tycker det. Som alla sjuka människor så har du olika förklaringsmodeller för att förklara varför du inte har gjort det.
Ja, jag måste vara redigare för det, så får du se om det håller eller inte då. Mm. Det är nämligen så
det
att
brukar ju hålla.
Adrian skulle... Ja, vi får se. Det är inte helt säkert. Adrian, idag när vi spelar in det är den 19 augusti, en lördag. Mm. Adrian skulle börja förskola den 16 augusti.
Ja, förlåt, augusti. För det är inte söndag då, det är lördag. Utan det är, du skulle ha gjort det innan den 20 augusti och imorgon, och på måndag är det den 21.
Just det.
Så att då undrar jag, nu har det ändå, bli... hinner du göra det imorgon är det som är frågan?
Nej, det blir svårt för mig att hinna, för jag ska till Nyköping och sådär. Mm. Men Adrian skulle börja på förskolan i onsdags, den 16 augusti. Mm. 9 dagar innan, vad blir det, den 7 augusti, så fick vi ett meddelande från hans förskola som han skulle börja i, där det stod så här: hörni, vi har kommit på att vi kommer inte ha någon småbarnsavdelning, så det är kanske inte så kul för honom att börja där, så fundera på om ni har några andra alternativ, annars är vi skyldiga att ta emot honom, men det kanske inte är så jättekul, för det blir på en storbarnsavdelning, för den som är näst yngst i så fall är efter Adrian är 14 månader äldre. Alltså det är ganska mycket.
Men då måste jag säga att det har hänt ganska mycket med ditt föräldraskap från Iris till nu. För att Manne Forsberg för 10 år sedan hade ju tyckt att det här passar ju perfekt, för Iris är ju typ som en tonåring, så att hon ska ju egentligen börja skolan direkt. Hon är ju så...
Ja,
alltså,
jag var extremt engagerad i när hon skulle börja storbarnsavdelningen, att hon skulle göra det, och så
har du liksom, det var ju mycket så här, hon är ju, alltså du sa det aldrig, men det var som att man kunde läsa mellan raderna att du var en sån här förälder som vill kalla ditt barn för särbegåvat.
Ja,
att du typ trodde att hon skulle behöva gå i någon speciell förskola för barn som har liksom, som har väldigt speciella förutsättningar, och då på ett positivt
sätt.
Alltså
jag trodde hon väl att hon var som jag, alltså brådmogen, alltså inte liksom överintelligent, utan röker fimpar, åker omkring på tunnelbanan, lite som en sån här duva som fanns i Farsta förut, som lärde sig åka tunnelbanan.
Inte förut, de finns
så
fortfarande kanske.
Så ansåg jag att hon var. Ja, ja.
Mm, det vet
en Farsta duva såg jag i det som.
Ja, och en farsta duva börjar ju direkt på storbarns, för det är ju på storbarns man lär sig röka. Alltså storbarnsavdelningen är ju som att hamna på sån här cishem om man är en ung kille i förorten på glid. Då lär man, det är där man lär sig allting.
Kanske räv som var helt nyöverkörd. Det var värre, som gapade på ett hemskt sätt.
Det vet ju också. Det här är liksom memory lane för poddlyssnarna. Det vet ju alla att för 3-4 somrar sedan så körde jag ju över en ekorre när jag var ute och körde med barnen.
Ja.
Och jag sa ingenting till dem för att jag ville liksom, ja, för att jag inte är dum i
huvudet. Men det var... Det förstår jag. Det är fruktansvärt.
Mm. Och det var ju också sådär att man bara såg i backspegeln hur den liksom låg med dödsryckningar och sen så bara var jag tvungen att köra vidare. Det är vidrigt alltså.
Är vedervärdigt. Men det kanske är inte. Jag ser inte Adrian som en farsta duva som ska börja röka fimpar. Utan, ja, men, och sen så var det ju, de gjorde ju extremt tydligt hur konstigt och besvärligt det skulle vara att ta emot en bebis när de inte ens har någon småbarnsavdelning.
Men om Iris var en farsta duva, vad är då Adrian? Om vi fortsätter med den här metaforleken.
Han är väl pappas lilla gulliga pojke.
Men det är ju ingen,
som
det är ingen liknelse.
Som jag ska sova med varje natt.
Det är ingen liknelse.
Nej. Han är ett lambilam kanske.
Mm. Alltså en sån som han ser på när ni är på Hemköp och så säger han...
Ja, exakt. Någon som är, exakt. Någon som är så himla, himla gullig så att man vill skydda den mot allt. Och täcka in den i ullig päls.
En annan grej som våra trogna poddlyssnare vet om är att vi har haft en följetong de senaste veckorna. Det är ju att du har pratat i varje avsnitt och frågat mig om vad jag har lärt mig. Av mitt äktenskap.
Vi håller på att berätta nu om varför jag inte rensar förrådet.
Ja just det glömde jag bort, förlåt. Jag är helt lördagsförvirrad. Jag är en 33 centiliters Carlsberg export in. Det är ju trots allt lördags eftermiddag.
Ja. Ja. Och en hel helgfylla in också. Alltså,
nej, igår gick jag faktiskt och la mig 22.30 och vaknade 07.15 och gjorde en stadig frukost bestående av havregrynsgröt och 2 stycken grovrostmackor med skinka, prästost. Jag har äntligen, alltså jag har ju haft problem i mitt liv.
Det gjorde du rätt. Nu får du inte prata
mer. Jo, jag måste bara säga det här. Det här är det sista jag ska säga. Jag har ju äntligen börjat få åsikter om saker. Jag har ju levt ett liv utan att tycka saker. Utan bara ja. Å ena sidan och andra sidan. Och vet inte själv vad jag tycker om någonting. Jag vet inte varför jag pratade sådär. Men så har jag varit. Men jag har kommit fram till att jag på morgon frukostmackan vill jag bara prästost. Det är det godaste jag vet. Ja. Mm-hmm. Så, nu har jag sagt det. Det var bara det jag ville säga.
Jag förstår. Mm. Nej, men så vi stod utan förskola och Sara la ner ett jättejobb på att fixa en förskola så att han får börja en vecka senare. Och det jag sett fram emot mest med förskolestarten, det är liksom inte att jobba eller prata i telefon med vuxen, utan att jag tänkte att jag ska börja med att rensa alla mina förråd. Mm. Och sälja lite grejer och fixa sådär.
Klassiskt, så det är det som klassiskt missbruksbeteende ju, att man är så här, bara det där händer så ska jag. Jag ska bara ta idag får jag ta några öl för att det är ju lördags eftermiddag och då måste man ju få ta en 33 centiliters och jag är ju så glad idag. Jag mår ju så bra, då måste jag ju få ta en öl. Nej, men det är ju måndag och jag är ju så ledsen idag. Det var ju så jobbigt på jobbet. Jag måste ju få ta en öl. Och idag känner jag liksom, jag känner mig lite tom idag. Jag känner ingenting. Då är jag ju värd en öl. Alltså det är lite samma princip tycker jag på det.
Ja, fast här var det någonting som jag jag tycker det haltar lite. Men det som kom som en stor chock då är att på den här nya förskolan som man ska börja, så har de skickat ett mejl om så här, vad kul att er son ska börja på förskolan på onsdag då, vad är det, 23. Vi kör en 11 dagars inskolning.
Va?
Alltså det är väl liksom 3 veckor nu. Alltså de första 5 dagarna tror jag ska jag sitta på gården i 1,5 timme med honom och inte ens gå in i lokalen.
Men det här är ju helt ny, apropå det här att det går såna jävla trender där. För att när vi skolade in, eller jag kan inte tala för dig, men när jag skolade in Manno och Jojo,
då
skulle man ju liksom riva av plåstret. Då var det ju så här, det här är det bästa för barnen. Man lämnar in barnen.
Ja, och sen så var det med både Iris och Rut.
Okej.
Och även jag skolade in Rut igen sen när hon var mycket äldre, gick på storbarnsavdelningen när hon bytte förskola, och då var det småbarn som skolades in samtidigt också. Då var det också 3 dagar sin skolning, och det var väl bara för typ 5 år sedan. Så att jättekonstigt, för jag har ju sett framför mig liksom, först så såg jag framför mig att okej, 16, 17 och 18 skolade jag in, sen den 21 då är jag liksom färdig, men nu kommer det bli börja den 23 och sen hålla på i 3 veckor.
Men det här resonemanget 16, 17, 18 skulle du skola in och sen den 21 skulle du rensa förrådet. Dealen var ju 20, så det är ju ändå, det finns ju någon typ av deadline press här som liksom,
jag kanske hade missat den i alla fall då.
Hade jag alltså Dennis som är idag, trots att han har lärt sig mycket av Manne, hade ju rensat förrådet i samband med att vi spelade in avsnittet där jag hade då sagt att jag skulle rensa förrådet till och med det.
Men varför sa jag ens liksom ett så jävla tydligt datum i ett poddavsnitt?
För att jag pressade dig. Alltså kan vi komma överens om att fram till den 20 augusti så då är det liksom, då ska det vara rensat. Och då var väl du såna, apropå så här missbruk och deadline personligheter att det är så här, ja men det är ju typ det är ju liksom 1,5 månad bort. Alltså gud vad jag kommer hunnit göra det. Fatta hur många dagar jag har på mig att göra det. Och sen så går dagarna och helt plötsligt har 40 dagar gått och man sitter
alltså
där.
Apropå personer, du ska få berätta om det här med förhållandet, för det är det mest intressanta i avsnittet, om relationen, vad som gick fel och sånt där. Ja. Men det är så jävla kul. Jag träffade tyvärr aldrig henne, men Ann Söderlund skulle ju också upp till Dalarna och köra Ultravasan 45. Mm. Hon bad mig om ett träningsprogram i typ maj kanske. Mm. Och rapporterade några gånger att det gick jävligt bra.
Ja, just det.
Nu förstod jag att hon inte hade tränat någonting överhuvudtaget. Nej. Hon ska springa 45 kilometer, ändå är ganska jobbig terräng. Mm.
Men det är ju hennes grej. Och sen så gör hon det fast hon typ håller på och dör och typ så här,
nu blir det fan svårt med tanke på att hon hade svårt med 30 kilometer på Lidingöloppet. 45 ändå. Och det roliga var då, för att hon gör ju det här tillsammans med ett företag, AXA, och sen är det någon slags tv-serie. De gör trippeln. Och då såg jag hennes senaste avsnitt. Hon cyklade då Cykelvasan. Och jag tycker det är så kul med att Ann, eftersom jag själv är ganska strulig, att hon är liksom, hon är ju kanske 1 miljard gånger struligare än jag. Det är som när vi skulle åka öppet spår. Mm. Ja, vad sa du?
Nej, men det är ju som när jag kommer ihåg när han fick sin ADHD-diagnos och vi gick på de här ADHD-kurserna. Ja. Då var det så himla skönt att träffa andra föräldrar och höra och höra deras historier, och så kunde jag och Lee titta på varandra och tänka att ja, men så där har jag i alla fall inte vi det. Är det lite samma ja. Relation du har till Ann, att det, ja, men så där stör det i alla fall inte?
Nej, men exakt, exakt så är det. Och dagen innan vi skulle åka öppet spår, alltså det är ju så himla mycket, man ska åka ett skidlopp så måste jag vara noggrann med alla materialprylar för det finns så mycket att tänka på. Yeah. Då visade det sig att hon inte hade några stavar.
Nej.
Och Johan Olsson hade börjat typ gråta. Yeah. Såhär, liksom, hur kan man inte ha stavar? Men nu kollade jag då på när hon åkte Cykelvasan, och då visade det sig, då filmade de henne precis före start, alltså på startgärdet. Mm. Och då berättade hon, man fick känslan av att det kanske var, här kanske är 15 minuter för start. Så berättade hon, ja, då fick hon frågan om deras typ cykelcoach, hur har det gått då? Jo, men det har ju gått jättebra, så här, skitbra, men det är så himla tråkigt på att min cykel blev stulen.
Mm.
Bara, va? Då hade hon ställt den utanför hotellet i Sälen, och sen hade den blivit stulen.
Ja, oh, okej.
Okay. Så de hade en kvart på sig att fixa en ny cykel.
Okay.
Det som kanske var dumt så här och inte så sedelärande, det var att de fixade då en finare cykel än den som hon hade ställt, ja,
men,
på ett dumt
men,
sätt.
Men det är ju Ann Södlunds personlighet. Att det liksom, hon är ju, det löser sig i kvadrat i sin personlighet.
Och så gör,
och så gör det ju det. Men man undrar ju hur många gånger det inte löser sig. För jag tänker att man får bara höra
det
om när det löser
sig. Det lär
ju
vara en del gånger. Ja.
Det måste ju vara, eftersom det uppstår så många situationer hela tiden, så måste ju ett ansenligt antal vara sådana situationer där det faktiskt inte löser sig. Att det är såhär, nej, men den här gången gick det inte överhuvudtaget. Men då tror jag att hon bara likt Björn Borg tänker nästa boll, och så går hon vidare bara. Okej, okay, men ska vi ta det här nu då? Jag tänker att du får slänga upp bollen då, annars blir det så konstigt.
Jo, men det var väl jag som frågade dig om du kan känna att du gjorde något fel i relationen, alltså typ så här bristande omvärldsbevakning, att du inte såg Lis behov, eller jag vet ju att det finns sådana tillfällen, jag vet inte om det blir för dumt om jag säger vilket exempel jag tänker på.
Nej, men det kan du väl komma efter. Om jag liksom, om du ställer frågan, så kan väl jag göra, för jag har ju spaltat upp lite som någon slags lista, så kan vi diskutera punkterna. Och sen så kan ju du komma med din eventuella feedback. Och
för jag tänker att det kan ju vara jävligt lärorikt säkert för många som lyssnar på podden och som är i relationer.
Det var ju en sån, apropå det så var det en sån grej. För jag gjorde ju bort mig i Nyhetsmorgon på midsommarafton. För att jag använder ju alltid mig själv som exempel. Det är ju lite grann därför jag är där.
Liksom. Jo, det berättade du berättade det i podden. Ja, att
jo, men jag gav ju
folk...
Ja, berätta du. Berätta gärna du om vad jag gjorde.
Jo, men att du sa att det var så krångligt nu när du nyseparerade, hur skulle jag på midsommar, och sen så visade det sig att du skulle vara med din familj, så att det blev inte liksom så trösterikt för de som var ensamma på riktigt.
Ja, men det var ju liksom, frågan var ju så här, jag känner mig ensam, vad ska jag göra på midsommarafton? Och mitt svar var så här, det är viktigt att planera såna här högtider. Alltså så att man inte bara sitter där ensam och scrollar eller känner sig misslyckad, så att man liksom planerar in någonting. Men jag tänkte ju inte då på att jag är där som mig själv och liksom berättar om mina erfarenheter. Så då ställde ju Steffo, den jäveln, vilken han sätter ju alltid dit mig, då ställde han följdfrågan, ja, vad har du gjort? Och då var jag tvungen att säga som det var, att jag hade pratat med Lee och frågat om jag kunde ha barnen, och att min bästa kompis kommer med sina två barn, och så firade vi en jättemysig midsommar. Och då blev det lite grann som ett hån. Så att det är så här, hej, jag är ensam på midsommarafton, vad ska jag göra? Ja, du får väl skaffa kompisar och familj, jävla tönt. Alltså det blev ju typ kontentan av mitt svar, och det kändes ju inte så bra i magen. Jag kände mig ju både taskig mot frågeställaren, och jag kände mig som en idiot i Riks TV. Men man lär sig ju. Så den här gången hade jag lärt mig.
Det hade varit bättre om det var lokal TV.
Ja, visst, öppna kanalerna var perfekt. Eller kanske bara att jag sa det hemma för mig själv. Hade nog varit allra bästa.
Exakt.
I huvudet. Bara tänkte det. Och sen så säger jag, det här säger jag inte högt. Nej, men nu hade jag lärt mig. Då är det ändå fel. För att då hade vi fått en fråga om... alltså, det var en mamma som skrev in. Hon var NPF-förälder. Alltså hade ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Som ju jag då också har. Eftersom ADHD kvalificerar sig som en NPF-relaterad sjukdom. Eller vad man säger. Ja. Och då så skulle jag ju prata ganska mycket om hur jag och Lee jobbade väldigt mycket kring det här med, gav tips på liksom att man ska ta hjälp utifrån, och man kan tänka på att man fördelar ansvaret sinsemellan, och att man pratar med varandra, man kommunicerar, och man ser till att skapa goda cirklar, och man umgås och så vidare. Men sen kom jag ju på då att det här kan jag ju inte säga utan att då säga För att då kommer det ju vara så här, ja fast du skilde dig ju. För frågan var ju så här, hur ska vi göra för att hålla ihop det? Och, så, och då ja, blev det ju det. Så här, och då när jag kom på det, då var det ju också som att jag sa att vi skilde oss för att Manne har MPF. Vilket ju verkligen inte är hela sanningen. Så då blev det som att jag då istället liksom sa att så här gjorde vi för att kämpa för att hålla ihop det trots att vi hade ett barn med MPF. Men vi skilde oss ändå. Och då blir det ju som att det var Mannens fel, vilket ju, och då var jag tvungen att betyga, lägga 25 sekunder på och betyga och bedyra och liksom försöka övertyga alla. Och
men är det för att du är liksom mannen från gatan som du behöver ta, alltså Anna Bennick behöver vi inte hålla på och berätta så
mycket nej. Om alltså relationen är ju sån, alltså hon är ju hon är ju en psykolog som liksom lutar sig tillbaka på expertis och på forskningsrapporter och på sin erfarenhet som psykolog och terapeut.
Skönt.
Medans jag är ju där som en skön kille från gatan upphöjt i två, eftersom jag har ju, det är ju så nu att jag har ju jobbat med de här grejerna ända sedan jag höll på med hångla, har jag hållit på och jobbat med sex och kärleksrelationer, och det var ju alltså 2009, så att jag har ju ändå 14 års liksom erfarenhet av att jobba med de här frågorna, men jag har ju ingenting på pappret, så att min roll.
Men ändå måste du prata om dig själv så mycket.
Ja, men ändå, alltså jag har ju inga diplom överhuvudtaget, jag har ju inget på papper, så då är det ju
plus, det är ju förfalskat.
Men plus att det skulle vara jättekonstigt om det satt två jävla psykologer och pratade. Man vill ju ha dynamiken, och det fattar jag ju också. Jag vill ju göra bra TV. Ja. Jag vill ju liksom, jag är ju, du vet.
Så det är bra egentligen när du gör bort det sådär som du säger.
Nej, det är det ju inte. Det bästa är ju när det är typ så här, hur får man sexet under småbarnsåren att funka? Och så säger jag så här, ja, det är jävligt svårt. Ni ska veta att jag och Li hade det asjobbigt, men vi lyckades få till det på det här sättet. Alltså, förstår jag, menar, det är ju det bästa när det liksom är när jag kan använda mig själv, och så kan jag liksom ge lite tips som är riktiga tips som även psykologer ger, men jag kan också bidra med egen erfarenhet. Det är ju det bästa.
Förkroppsliga sånt som psykologer säger.
Ja, exakt. Men det blir ju ett problem då när det ibland krockar med alltså andra saker då, att jag framstår som en jävla idiot. Men det gör jag så gärna, för att jag får så mycket annat utav det. Men hörru, nu försöker jag fly från ämnet här. Nu ska jag alltså då säga jag har tolkat uppgiften som att jag ska tänka lite grann på vad jag lärt mig av ett äktenskap och vad jag kunde ha gjort bättre.
Ja.
Och då är det min första. Ja, det finns ingen så här rangordning på de här, utan jag, för det är liksom, det här är olika saker som jag har kommit på att jag har lärt mig. Vad hände där?
Larmar. Jag tyckte inte jag körde i mitten av körfältet.
Ja,
körfältsvarnare.
Okay. Men det är inte så här som på film nu, för du vet att i film när de pratar, då är det ju mot en green screen eller motsvarande, så då kan de ju sitta och titta på varandra och prata på ett sätt som man inte kan göra i verkligheten. Så det är inte så att du har liksom mikrofonen på sidan, alltså att du vänder dig bort och liksom tittar in i mikrofonen och inte tittar framåt. Det hoppas jag.
Nej, jag tittar framåt.
Du tittar framåt.
Absolut.
Ja, det är bra. Jättebra. Eller att du har gjort.
Nej, just det hade varit en speciell teknik.
Eller att det är att du vet såna här kepsar som man har på typ svensexor och sådana, med som är kopplade till någon öl med liksom massa sugrör som man har i munnen. Att du har gjort någon sån ställning för mikrofonen på någon jävla konstig löparkeps, så att den liksom, så att det täcker ditt synfält, för att du ska kunna, för du tänker så här, det är viktigt att jag kan hålla i ratten, men på bekostnad av.
Jo, men vadå?
Ja, det är bra.
Det har jag gjort.
Ja, det är jättebra. Jo, men alltså så att du täcker ögonen.
Men man känner ju underlaget.
Ja, det är sant. Det var, och bilen varnar ju jättebra där när du kör fel. Så att det är ju,
exakt, exakt.
Det är ju kanon.
Allt funkar som det ska.
I alla fall. Och då är det ju vissa grejer kan ju liksom te sig som självklarheter som man har hört förut när man hör såna listor. Men de är ändå också sanna. Men jag börjar med att man måste anstränga sig för att vara tillsammans, och då låter det som att jag ställer krav på liksom Li också. Men jag menar att det är mitt ansvar, för att ett problem som jag och Li hade, det var att jag ofta satt ensam på kvällarna för att hon somnade med barnen. Gick och la sig. Och då kände jag ju en viss irritation och ilska över att vi aldrig fick tid ihop. Utan att det är så här, vi kunde aldrig sitta och prata, så att säga. Förstår du vad jag menar? Utan att det är... Men det jag skulle ha gjort så här med facit i hand, det är ju att jag skulle kommunicera till henne någon gång då när vi hade tid, när hon inte sov, att jag saknar henne som kvinna och vän i vår relation, och att jag vill göra.
Men gjorde du det då?
Nej, men jag gjorde inte det.
För jag tror det är vanligt att man känner kanske så här att fan, det där var ju dumt att min partner sover nu. Vi kanske borde hänga lite istället, men fan, vad skönt jag har det.
Jag kände ju att jag ville vara med henne mer och att det var bra för vår relation. Men det blev ju, alltså det blev ju istället så att jag satt själv, det vet ju du, det har jag pratat om i podden. Jag satt ju själv ofta på fredagkvällar, lördagkvällar och liksom scrollade lite på mobilen, alternativt kollade på någonting på TV länge, och snarare regel undantag att jag drack stora mängder whisky eller någonting för mig själv, liksom att jag satt liksom ensam och gjorde det. Det jag skulle ha gjort, så här med fast i hand, det är ju att jag skulle säga till henne, inte någon anklagande grej, utan jag skulle ha lagt upp det på så sätt att jag skulle ha sagt: älskling, jag saknar dig som kvinna. Jag saknar dig som samtalspartner. Jag saknar dig som vän. Jag vill att vi hittar en lösning som gör att vi får möjlighet att sitta tillsammans på fredagkvällar, alternativt lördagkvällar, och prata länge och umgås trots att vi har barnen hemma. Kan vi tillsammans försöka hitta någon lösning på det här? För det här känns väldigt viktigt för mig. Jag förstår om du vill prioritera din sömn, och det respekterar jag. Och jag tycker verkligen att du kan få göra det en utav två kvällar i veckan. Men jag skulle vilja att vi hittade ett sätt som gjorde att du och jag kunde sitta en fredagkväll och prata länge. Och sen skulle jag försöka öppna upp för henne och komma med liksom feedback. Alltså så här: åh älskling, jag förstår, jag skulle också vilja sitta med dig, men jag är så himla trött, jag vet inte hur vi ska göra. Och då skulle jag kunna tänka så här: hörru du, jag är ganska pigg på morgnarna, jag är ganska morgonpigg, jag erbjuder mig, om vi sitter uppe på lördagkvällen alternativt fredagkvällen, så får du sovmorgon, då får du ledigt fram till lunch på söndagen respektive lördagen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
För att jag tycker att vi ska prioritera att sitta och samtala på kvällarna och umgås med varandra som gifta, vuxna samtalspartners och personer. Det är ett så här konkret grej som jag känner att jag, att jag skulle ha. Men
för nu blev det tvärtom mot det, eller att du så att hon gick upp på morgonen och du behövde sova lite längre. Så
nej, jag behöver inte sova längre. Jag har ju ett annat sömnbehov, och det skulle jag ju ha registrerat och liksom förstått. Och då, så det är liksom en, för det tror jag, om jag hade liksom tidigare i relationen hade förstått det. Jag skulle också ha velat bli intresserad för någonting som heter SORK, som jag har lärt mig i min terapi, som är en sån här KBT-term som jag gör väldigt ofta nu i alla situationer. Och det skulle jag även gjort på den här. SORK, det står för typ situation, och sen så är det jättekonstigt för det står för typ så här organism, men jag kommer förklara vad det innebär. Reaktion, och sen så är det konsekvens, och det är två K. Det är alltså SORK, det är alltså kortsiktig konsekvens och långsiktig konsekvens. Så om vi tar på det här exemplet, om jag skulle ha en SORK på det, då skulle det vara så här situation, det är så här: jag sitter själv på fredagkvällarna, dricker mycket whisky och ligor och lägger sig. Organism, jag fattar inte det ordet riktigt, men det står för vad som händer i kroppen. För det här är ofta, du vet, om man håller på med KBT så här: vad händer när du ser en orm? Jag ser en orm, jag får panik. Ja. Du vet, så här. Ja. Och det som hände i min kropp då, det var ju att jag kände en viss frustration och en gnutta bitterhet och lite ilska. Reaktion, det vill säga, vad gjorde jag? Jo, jag satt själv och lite grann muttrade för mig själv och kommunicerade med andra människor via sms eller via chattar på olika sätt sådär. Det var så jag reagerade, och jag drack whisky. Kortsiktig konsekvens på det här, det var ju att jag kände mig ganska nöjd för stunden och att jag satt uppe, hade en hyfsat trevlig fredagkväll den fredagen. Men den långsiktiga konsekvensen, det var ju att vi gled allt mer ifrån varandra och vårt liv började mer och mer handla bara om familjeföretag och barn och hämtningar och lämningar, och ledde ju till skilsmässa. Så här kan man göra en sorg i efterhand. Det här grejen kan man göra på liksom alla situationer. Jag har till exempel gjort det på mitt drickande. Då är det så här, situation, jag är ensam hemma, det är en tisdag kväll, jag har inte barnen, jag ska gå upp vid 7:30 och klockan är 9 och jag är sugen på att kolla en tv-serie på balkongen. Det är situationen. Organism, vad händer i min kropp? Ah, men jag tycker det skulle vara jävligt gott och trevligt med en whisky till det här. Reaktion, vad gör jag? Jo, men jag tar en whisky och jag tar två. Jag kanske till och med tar tre whisky. Konsekvens, kortsiktig konsekvens, det är ju att det är jävligt mysigt. Sitta på balkongen, man har lite en tänd lykta, man har sina kulörta lampor, man kollar på en bra tv-serie, lyssnar på en bra, eller läser en bra bok, eller man lyssnar på musik och bara sitter och filosoferar, alternativt pratar i telefon, man gör någonting. Det är den kortsiktiga konsekvensen. Den långsiktiga konsekvensen, det är ju att jag blir en raving fucking jävla alkoholic. För att om man dricker tre stora whisky varje kväll i ett antal år, så hur jävla motståndskraftig man är mot att utveckla alkoholism, så kommer man ju utveckla alkoholism av den typen av beteende. Ja, och då kan man ju fatta någon typ av beslut utifrån det och tänka att så här, ja men hur ska jag agera?
Dock i det här exemplet så gick det från en till tre stora.
Ja ja, men alltså det blir ju ofta så. En whisky om man sitter själv, det blir oftast två. Det blir
alltså
oftast
okej, okej.
Ja, förstår du vad jag menar? Förstå. Alltså det är ju liksom, det är ju så, det är så alkohol funkar även för en sån som jag, som inte har en sån utpräglad missbrukarpersonlighet som du har. Så är det ju trots allt så det funkar, för det är ju ett gift och det är beroendeframkallande. Och då kan man ju ta, om man tittar på det på det sättet, då kan man ju ta konsekvenserna av det och då kan man ju välja att säga, fuck it, jag skiter i det. Jag tar risken, jag utvecklar alkoholism. Jag kanske gör det, jag kanske klarar mig mot liksom all statistik och forskning. Men jag kanske är liksom den felande länken och undantaget. Eller så tänker man så här, hörru Nisse, det här, även om du har väldigt trevligt nu och du är frånskild och du har haft ett jävligt häftigt halvår när du har liksom varit med om väldigt mycket roliga grejer och du lever livet, så är det så här, du kanske borde skapa lite nya banor i hjärnan och inte bara associera din balkong och tisdagskvällar och tv-serier med whisky, utan kanske med Fanta Lemon eller ett glas vatten eller någonting. Ja, och sen så börjar man göra det och så jobbar man upp nya banor i hjärnan och skapar nya vanor. Lite så kan man ju tänka kring varje situation i sitt liv faktiskt. Och det tänker jag att jag skulle ha gjort bättre faktiskt i mitt äktenskap med Li.
Hur länge var det så då?
Med alkoholen eller med äktenskapet?
Nej, äktenskapet.
Nej, men det skulle jag säga att det var ju någonting som kom smygande allt eftersom liksom egentligen så, om vi har några lyssnare som är liksom man pratar om det här under småbarnsåren, du har ju ditt mantra, det här, det kommer inte alltid vara så här. Och det har ju varit lite grann mitt mantra vad gäller drickandet. Alltså det här är ett undantagstillstånd.
Man kanske ska ändra det. Det riskerar att alltid bli så här.
Exakt. Att det är så här, att även om det är ett undantagstillstånd och man ska vara snäll mot sig själv och fatta att nu är det småbarnsåren, man är jävligt trött, man är utarbetad, man orkar inte alltid, man måste prioritera sin sömn, så ska man ändå göra en sån här sorg på situationer och säga så här, okej, vad blir den långsiktiga konsekvensen om vi fortsätter att göra så här jämt? Kommer vi då liksom sakta men säkert glida ifrån varandra, eller kommer vi stärka vår relation och våra band till varandra? Svaret ter sig ganska självklart tycker jag. Man kommer ju glida isär.
Jag tror att det finns en så här hönan och ägget situation som kanske måste pratas om här, och det är ju att ofta om man slutar vara tillsammans på kvällarna och en person, dens större sömnbehov tar överallt, så beror det ofta på att man liksom inte tycker lika mycket om varandras sällskap längre. Så att det är helt rätt tänkt, men det gäller ju att det funkar med de här kvällarna.
Jag menar så här, om vi säger att man är i ett äktenskap, om man testar det här och man umgås på kvällarna och man sitter och pratar med varandra, så märker man så här, fan, vi är inte gemensamt, vi är inte att prata om. Jag tycker inte ens om den här personen.
Nej,
okej, då är det ju skilsmässa.
Då tar man rodret och sen så bara, ja, det funkar, eller nej, det funkar det tyvärr inte, men vi har försökt.
För det är min nästa punkt. Det är faktiskt att äktenskap behöver inte hålla för alltid. Jag menar 50% av alla äktenskap i Sverige slutar med skilsmässa. Och om man har det för handen, det är lite som nu är jag otroligt privat, men det är lite som hur jag resonerar kring sex nu för tiden. För jag har ju kommit fram till att jag inte alltid kommer när jag har sex. Och först tyckte jag att det var ett problem. Nej. Men sen så har jag mer kommit fram till att det är så här, nej, men man behöver inte komma alltid. Tjejer har inte kommit alltid i alla tider. Vad betyder det? Det gör väl ingenting då om jag kanske bara kommer var tredje gång när jag ligger. Det kan väl vara jävligt mysigt ändå. Alltså trots att jag inte kommer. Man kan ju ha, alltså Karin Boye, du vet. Har du hört den dikten en gång? Vägen är inte målet och så vidare. Eller vägen är målet. Det är vägen som är mödan värd, eller vad fan det är. Hon säger. Den som Tommy Svensson...
Ja, den där är svår, för till alla kvinnor skulle man ju säga att ni ska inte behöva ha det så här, utan det finns sätt att komma.
Men det är väl inte alls
mer
svårt.
Mer klitorisstimulering och... Vad sa du?
Det är väl inte alls svårt, för att vi... Du och jag är ju inte kvinnor, eller jag är ju inte kvinna. Alltså man måste ju också se... Man måste ju också se vad man är, vilken plats man är på. Det är ju lite som att så här... jag är ju... att man inte kan sätta sig in i någon annan situation och man kan inte förstå sin egen roll. Jag menar, om män generellt sett och oftast alltid de som kommer, och det är deras liksom orgasm som utgör liksom själva höjdpunkten och slutpunkten för samlaget. Om jag då är en man som tycker att så här, nej, men det är väl inte alls det viktigaste, utan det är härligt att man har roligt under tiden. Och lite så kan man ju tänka kring äktenskapet, att det är så här, det här behöver inte hålla för alltid. För de flesta äktenskap slutar i skilsmässa. Men det kan, och då kan man nästan släppa pressen på att det ska hålla för alltid. Och då kan man istället njuta av personens sällskap i stunden. Och inte få ångest och panik över att det är så här, gud, vad kommer hända? Kommer jag skilja mig? Kommer det liksom, kommer allt gå åt helvete? Utan så här, fan vilken trevlig fredagkväll det blev. Visst, vi har bråkat ganska mycket i veckan och det har varit liksom ganska stökigt och jobbigt, men nu hade vi en jävligt trevlig fredagkväll. Det kanske blir trevligt imorgon också. Vem vet? Vi kanske skiljer oss om 2 år. Vem vet? Det behöver inte vara så jävla dramatiskt. Det är också en sån här grej som jag har tänkt. För jag tänkte ju att äktenskapet är något orubbligt. Jag såg ju på Li som liksom, jag ser på min mamma eller min pappa. Alltså så här, min partner är inget jag typ väljer, utan det är någonting som bara finns där, precis som ett syskon eller någonting. Kommer finnas där för alltid. Och det tycker jag hämmade mig i min relation till Li, att jag inte kunde liksom bara, för jag tycker ju att jag njuter ju nästan, eller nästan jag njuter mer av Lis sällskap nu när vi inte är gifta, än vad jag gjorde när vi faktiskt var gifta. Och vilket ju är liksom, det är ju både jävligt roligt och sorgligt samtidigt. Att det liksom är, för att nu har jag ingen press på, jag känner ingen press på att det här måste hålla, vi måste få allting att funka. Det är liksom ekonomi, det är barnen och det är liksom hela livet och så. Utan nu kan jag bara se henne som den hon är, den person hon är, en helt underbar människa. Och det är ju liksom, det finns ju något vackert, och om man är i ett äktenskap så finns det något vackert och en lärdom att dra av det, tycker jag. Att inte tänka så mycket liksom.
Absolut, men samtidigt att vara familj, alltså, för det du säger då är att man kanske inte ska vara familj med sin fru.
Nej, det säger jag inte alls. Jag säger bara,
alltså, för det som är med familj, det är ju, alltså, som jag har med mina barn och mina föräldrar och mina syskon och syskonbarn, det är ju att det är liksom no matter what.
Ja.
Och att det finns massa fina saker och det finns massa sorgliga saker, det finns massa jobbiga saker, det finns massa praktiska saker, det finns termosar med kvarglömd choklad, det finns massa vredesutbrott.
Vad är det jobbigaste du kunde komma på?
Ja, jag såg framför mig, det har inte ens hänt mig, utan det var någonting som hände min barndom, att du vet att det blev något, en termos med gammal kvarglömd choklad som blev liksom explosiv så att den sprängdes i hallen. Det är sånt som ens barn kan ställa till med. Jag vet inte om det var jag eller min syster som gjorde det, men att det spelar liksom inte någon roll, utan fast det är så jävla jobbigt så är det vi för alltid.
Ja, så tycker jag man ska tänka.
Så är det med familj.
Så tänker jag med barn, och så tänker jag med liksom också sina, kanske inte sina föräldrar i samma utsträckning, för jag tycker inte man behöver stå ut med någonting, alltså för mycket. Alltså så här, för att har man en mamma eller en pappa som behandlar en som skit, så tycker inte jag att det finns någonting som säger att man måste till varje pris lösa det och få det att fungera. Däremot så har man ett förbannat ansvar att liksom se till att relationen med ens barn är okej, och de överger man inte, för de är ju liksom ens blod och ens liksom det närmsta man har. Så där tycker jag att med barnen kan man se på det sättet. Däremot med sin hustru så tycker jag att det ska vara, jag gillar ordet livskamrat. Alltså det ska ju vara någonting som är som man får ut någonting av och som man njuter av. Jag tycker inte att man liksom ska behöva stå ut med att även om man nu har vidtagit de åtgärderna som jag beskrev då, att man fixar så att man kan hänga och umgås och se till och ha det trevligt, om man sen kommer fram till att vi har växt ifrån varann eller vi är väldigt olika, vi träffade sin punkt i livet och nu är vi på en annan punkt, då tycker inte jag att det finns något självklart i att man måste till varje pris försöka
lösa
den situationen.
Nej, men det där är bra det du säger, för så är det ju verkligen. Alltså, jag tror så här att man är liksom inte tvångsgifta och man ska ju vara berikande faktorer i varandras liv. Mm. Men det är ju helt ofrånkomligt att man ibland kommer hata varandra, att man kommer bråka om futtigheter, att man kommer störa sig varandra, att man kommer ha det jobbigt. Alltså det är ju i nöd och lust.
Ja, så är det ju. I nöd och lust, men det är ju en annan grej.
Positiv plus, alltså pluskolumnen ska ju vara större än minuskolumnen, men
nöd för mig,
man får liksom realistiska förväntningar.
Nöd för mig, det är ju inte, nöd för mig är så här ens barn, gud förbjude, går bort, eller stormen Hans blåser bort all ens skog som man står på barbacke, ens hus brinner ner, alltså sådana saker, det är mer nöd. Nöd för mig är inte att man så här, trots att man har suttit och pratat med varandra och varit och umgåtts och åkt på resor, så känner man så här: fan, jag vill vidare, jag känner mig liksom, jag känner inte längre det jag kände för den här personen i början. Det är ju inte nöd för mig. Det, men det kräver ju att man vidtar åtgärder.
Men vadå, det är klart att man inte kommer känna samma sak för personen som man gjorde från början.
Nej, men nu väljer du att missförstå. Vad jag menar är att det är klart man inte kommer känna samma sak, för förhoppningsvis har det fördjupats. Att man i början, ja, i början så är det någon typ av förälskelse. Man liksom, som du har pratat om också, som man speglar sig i en andra. Man liksom ser sig själv med en andres förälskade ögon. Och man liksom känner sig lite förhöjd. Och det är massa kemi i hjärnan som gör att man liksom blir hög. Alltså sådana saker, klart om de försvinner. Men jag menar, om man på riktigt känner att så här, fan, den här personen berikar inte mig överhuvudtaget längre, jag vill liksom göra någonting annat, om man efter att man har gått i terapi, man har liksom verkligen försökt, man har kämpat, man har, och då kommer fram till de här sakerna, då tycker inte jag att det är lika självklart som om
nej, och du håller verkligen med. Alltså, jag vill inte låta som någon skilsmässomotståndare,
men man kan ju inte göra slut med sina barn. Alltså säg att du så här, att du och Iris bara så här hela tiden bråkar och ni har jättemycket konflikter, och så väljer ni så här, ja, men vi går i något typ av terapi, far och dotter terapi, men så här, du kommer fram till att så här, det här är bara ett exempel, så förstår du ju, men fan, hon berikar ju inte mitt liv alls,
hon är
bara
huvudet.
Hon är dum i huvudet, vi har ingenting gemensamt längre överhuvudtaget. Då kan ju inte du så här göra slut med henne, utan då kommer det ändå vara så här, du måste ändå ta ditt ansvar som pappa.
Stark pappa på ett avsnitt, det här göra slut med Iris-avsnittet.
Ja. Ja, men det här är också saker som jag har lärt mig. Jag säger inte att det här är sanningar, det här, för frågan var ju så här, vad jag kunde ha gjort bättre. Och jag tror att jag hade mått bättre av att inte tänka på Li som typ liksom inte mamma i den bemärkelsen, men alltså som en nära släkting som jag inte kan bli av med, utan om jag hade behandlat henne som en person som jag tycker att jag lite grann mer gör nu. Alltså som en liksom person som är så här, fan vad rolig hon är, och typ vad kul hon är, och vad roligt vi har. Alltså om jag hade haft mer den inställningen, att så här, det här är roligt nu, vi får se hur det är sen, det behöver jag inte grubbla över, men nu är det, har vi kul, nu har vi mysigt liksom, så. Och sen så är det bara en grej till. Det var att jag, men det här har ju nästan bara med mig att göra, så att det här får liksom vara om folk känner igen sig i det, så känner de igen sig i det. Men jag tror, det här kan liksom inte du heller säga emot mig heller på det sättet, för jag tror inte det är en generell grej. Men jag kände mig dålig i onödan. Alltså jag hade hela tiden en känsla av att jag var sämre än Li på liksom, på det mesta egentligen. Och det här har ju med mig att göra. Alltså det har ju med liksom någon typ av dålig självkänsla och dålig liksom ja, alltså min personliga utveckling som jag upplever.
Alltså,
jag...
var det en känsla i dig som hade med din självkänsla att göra? Nej, men, och inte de facto att hon var bättre på saker som ni gjorde i familjelivet?
Nej, men jag har ju märkt nu att när jag är själv och har en egen lägenhet, ja, jag har liksom barnen själv varannan vecka, jag liksom försörjer mig, jag försörjer dem, alltså så är det liksom så här, så har jag massa egenskaper som jag på något vis inte liksom riktigt fick fram tillsammans med Li, och jag kände mig dålig, liksom jag kände mig som en sämre person, och nu när jag tittar tillbaka på det så var jag ju inte sämre. Alltså jag menar, om man tittar på till exempel ekonomin, så var det ju så här, visst, jag har en ganska har haft en ganska fladdrig inkomst på många sätt, men däremot så har jag ju inte, jag har ju inte tjänat jättemycket mindre än Li om man tittar på liksom så här årsinkomst och sånt, men ändå så kände jag mig alltid som en jävla fuck up som aldrig tjänade några pengar och som var liksom ganska dålig. Och jag kände också att jag var tvungen att typ så här walk the extra mile hela tiden som förälder, för jag kände att hon var en mycket bättre förälder än jag. Hon var mycket snällare, hon var mycket mer empatisk, hon var mycket mer närvarande. Jag hade så här, jag kände att jag hade mycket mer fullt upp med mig själv. Fast jag så här, när jag tittar tillbaka på det nu så bara, ja, men det där rörde sig ju i mitt huvud, men det var ju inte mina handlingar. Alltså jag var ju liksom en jättebra och närvarande och fin pappa till mina barn, men jag kände mig dålig i onödan. Och det där, och där känner jag att jag hade haft ett ansvar mot mig själv att ta tag i de här bitarna i mig själv. Alltså vad berodde det här på? Det ansvaret hade jag kunnat tänka på tidigare, och inte kanske bara för att jag skilde mig. Alltså att jag då var tvungen att göra saker själv och då märkte att jag så här var jätteduktig på det. Där känner jag att jag liksom...
Men kan det inte också vara så att, alltså, som min upplevelse när Sara var förälder det första gången, så var ju hon svin mycket bättre än jag på det mesta som hade med Iris att göra, för att hon tränade på det hela tiden. Och även när vi var tillsammans, då fick hon göra det mer för att det var liksom tryggare att hon bar ut Iris när hon sov från bilbarnstolen till vagnen och fick henne fortsätta sova, eller att hon klippte naglarna på henne eller gjorde någonting som jag tyckte var svårt. Så det stämde, Sara var väldigt bra i förhållande till mig, men sen när jag tog över stafettpinnen, då var jag också jätteduktig, så att jag hade liksom inte fått någon chans att utveckla det, ja, och att det var ju helt avgörande sen att jag fick chansen.
Det gäller kanske inredning.
Så att det stämde att jag var dålig, men jag hade inte behövt vara dålig.
Det gäller kanske inredning, för att jag menar, Li har ju en mycket tydligare smak och tydligare så här, jag vill ha ett soffbord som ser ut så här, och sen så googlar hon tills hon hittar det soffbordet, och så ställs jag inför fait accompli. Det här soffbordet, och så känner jag så här, ja, okej. Okay. När jag nu har tvingats att hitta ett soffbord själv, så är det så här, jag har liksom inte hittat någon soffbord förrän jag liksom typ började processa någonting i huvudet, och så här, jag hade två pianopallar som stod framför soffan, och så kände jag så här, jag vill ha något soffbord som är lite grann i den här höjden och typ lite grann i den här färgen. Alltså började jag ju tänka i huvudet. Men, och sen så helt plötsligt så bara sprang jag in i ett sånt för 165 kronor på en sån här loppis, och så köpte jag det. Men det var ju någonting som värkte fram i mig, för att jag fick ta det på min egen ta min egen tid och göra det på mitt sätt, så att säga. Hade Li varit här så hade vi redan haft ett softboard. Så där stämmer det. Men när det gäller föräldraskapet, så kan man ju inte säga att jag har varit en sämre förälder än vad Li är. Alltså, jag menar, när det gäller att ta ansvar, och när det gäller att vara närvarande, och när det gäller att typ hämta och lämna och alltså göra alla de där grejerna, då är ju jag ju skött liksom majoriteten av den verksamheten, så att säga. Så där kan jag tycka att jag liksom har haft känt mig dålig i onödan. Men det jag har känt är ju då, som jag känner nu, att jag skulle... Det är ju lätt med facit i hand, men här är frågan så här, vad har jag lärt mig, vad skulle jag kunna göra bättre? Jo, men jag skulle ha tagit tag i mitt den här dåliga, varför känner jag mig dålig? Varför känner jag mig som en dålig människa när jag liksom antagligen inte är det? Eller det hade jag inte kunnat säga. Det är direkt att ställa frågan, gå till en terapeut, säga så här, varför känner jag mig dålig? Och sen så kunna reda i det. Så att man liksom jag skulle inte ha lämnat de där stenarna orörda, så att säga, utan jag gick ju bara runt och kände mig dålig och typ tänkte att men nu gör jag middag typ. Alltså, förstår jag vad jag menar? Och sen så är det en sista grej, eller jag har några grejer till, men jag tycker den här är viktigast. Det är att jag skulle vilja diskutera föräldraskapet mer, och liksom uppfostran. För jag upplever att jag föll till föga lite för mycket på en linje där jag känner att Li var mer låt gå, medan jag var mer principfast. Och i början så var jag väldigt principfast och väldigt hård, och vad hade liksom väldigt tydliga ramar och regler för hur jag ville att saker och ting skulle göras, medan Liv var mycket
kan du mer... en exempel på det? Det var det, gå ut med tallriken och så
med, ja men, ja, men typ komma med vatten när de ropar, äta glass på en onsdag, pannkaka.
Nej, nej, alltså exempel på din principfasthet.
Jaha, ja men alltså godis äter man på lördagar, man borstar tänderna varje kväll vid en viss tid, man, i klockan 9 ska det vara släckt, man säger tack för maten, man dukar av sin tallrik, man, alltså så här, bara vanliga grejer så här, som jag tycker då är vanliga grejer. Men där har jag ju tyckt att jag har lärt mig så mycket av Li, för att jag har någonstans då tänkt att mitt det här kontrollbehovet som jag haft med, du vet, onsdags plockning, torsdags dammsugning och fredags, alltså jag har känt att det har ju varit liksom nästan lite patologiskt, att jag har gjort det på ett sjukligt sätt för att hålla någon typ av ångest eller någonting borta, försöka kontrollera min tillvaro. Och så har jag liksom också då tänkt att det är väl jättebra om jag blir lite softare, vilket är sant, för att i ett äktenskap så berikar man ju och utvecklar varandra. Man lär sig av varandra i ett bra äktenskap. Men jag känner att jag har kastat ut barnet med badvattnet och blivit för liksom låtgåig. För jag upplever nu när jag är själv och jag är ganska tydlig med vad som gäller, alltså tydliga regler och tydliga ramar, så tycker jag att för mig funkar det mycket bättre och det är mycket lättare. Och det här skulle jag ha velat adressera till Li, att det är så här, vi måste hitta ett system för vissa grundläggande saker. Jag har lärt mig jättemycket av dig vad det gäller att så här, man kan äta en glass på en onsdag ibland, för det är ett undantag, men det ska vara ett undantag, det ska liksom inte vara regeln. Där skulle jag velat vara, ha mer tydliga sådana diskussioner med så här, vad vill...
Men det där är också liksom, dels så kan man ju, ibland så finns det ju en objektiv sanning, till exempel att det är bättre att äta glass sällan än att äta ofta. Så där får ju du rätt. Men sen så kan det väl vara så att man möts och man kompromissar, men att det inte är särskilt tillfredsställande. För att du är ju också en person som själv behöver mer ramar liksom. Så att det är klart att det är jättesvårt i en relation att kompromissa när det gäller saker som kan verka bagatellartade, men som egentligen är ganska så här grundläggande för vilken person man är.
Ja, och, då, och men nu kan ju inte, det här är ju vad jag kan ju inte säga, jag menar, här skulle jag ju kunna ha en lång monolog om vad jag tycker om Lis problem med gränssättning och vad jag tycker hon behöver jobba med i sitt liv och med liksom sitt förhållande till andra människor, men det är ju inte det handlar om här. Här är det vad jag skulle ha lärt mig, och då skulle jag skulle ha velat diskutera uppfostran mer. Kanske till exempel en fredagkväll när jag har gett Li en sovmorgon dagen efter och vi sitter med ett glas vin och har ett tjåsfritt härligt samtal där såna här saker skulle kunna komma upp på agendan. Men så här, vad vill vi egentligen med vår uppfostran och vad tycker vi? Alltså vad tycker du och vad tycker jag och hur vill vi egentligen ha det? För det upplevde jag aldrig att vi riktigt hade. Eller jag upplevde aldrig att jag initierade den typen av samtal. Det här är ju min version så att säga av det hela. Och sen har jag en sista punkt, och det är väl att jag skulle ha velat vara mer tydlig med att jag behöver mer egen tid. Jag behöver vara mer ifrån familjen. Jag skulle behöva liksom, för jag, det handlar ju också om min utveckling. Jag upplever ju, och det pratade jag ju om i podden för några, var det förra veckan, jag kommer inte ihåg, det här med att fly in i familjelivet, alltså fly sig själv in i familjelivet, alltså lika
väl. Du har inte pratat om det än, du har bara sagt på Instagram att du ska prata om det.
Har vi inte pratat om det? Har jag bara sagt på Instagram att vi ska prata om det? Okej, men då får jag ta upp, då får jag ta upp det nästa vecka som ett ämne. Jag skriver upp det. För att, men det handlar, det kan jag ta upp. Men däremot, så det som jag vill säga är att jag skulle ha velat vara mer tydlig med att jag behöver vara mer själv. Jag behöver ha en typ söndag eftermiddag när jag är helt ensam och liksom bara rår om mig själv. Och liksom adressera det och prata om det. Kanske till exempel över ett glas vin en fredagkväll när Li har fått sovmorgon därefter och vi kan ha ett tjåsfritt och öppet samtal om vad vi vill med vårt äktenskap och med vår samvaro tillsammans. Ja, det var några punkter som jag har lärt mig. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått ut någonting utav det.
Som lyssnare fick ut jättemycket.
Nästa gång jag gifter mig, då lovar jag, då ska jag göra allt det här.
Ja,
Hur många äktenskap till tror du jag har i
dig? Det är spännande grejer. Det som blir spännande då är ju om du gifter dig och inte har barn. För då kommer det bli så himla annorlunda.
Men vad tror du då?
Och så kan du jämföra det.
Men vad tror du då? Hur många äktenskap, jag frågar dig en fråga. Hur många äktenskap till tror jag har i mig? Är jag en Elizabeth alltså, jag Taylor? Tror... Eller är jag liksom en... Vad är jag för något?
Nej men... Ja, jag vet. Gud vilken svår fråga.
Ska du grunna på det nästa vecka?
Det känns ju som att... Ja men, nej, men jag tror att du kommer ha mycket relationer. Det är ju det... Det är ju ändå lite grann så att du gillar relationer som är stadigvarande. Men kanske att du kommer vara lite mer seriemonogam. Så ett gäng, 10 kanske.
10 äktenskap?
Ja.
Ja, det är ju ganska många. Totalt, inklusive Li, eller utöver Li?
Nej, 11 blir det då.
Så att då är det liksom ett äktenskap och en relation på 22 år. Och sen så är det då 10 fördelat på, vi säger att jag lever i någon slags, till jag är 85 då, i 40, vi säger att jag lever ungefär lika länge till då som jag levt nu. Då har jag alltså då 43 år på mig att vara gift 10 gånger. Och det är vid handen alltså 4,3 år per äktenskap om jag börjar nu. Ja, då får jag ju fan dra igång alltså.
Jag tycker det låter som en plan.
Är det någon där ute som är
sugen? Men jag tänker inte, helt ärligt så tänker jag inte att du kommer gifta dig.
Nej. Jag kan tänka mig att jag kommer göra det någon gång igen. På något så här ganska antingen på något jättestort, alltså ohumult stort och liksom sjukt sätt, att jag typ i Toscana hyr ett hus i en vecka och flyger ner alla. Det är lite beroende på hur mycket pengar jag tjänar. Eller så blir Haga parken på en brygga med två syskon närvarande eller någonting.
Ja, det har jag gjort, fast bara ett syskon i
för
sig.
Jag menar det.
Ja.
Hörru du, nu måste jag förbereda en charkbricka för snart kommer kvällens gäster.
Vilka är kvällens gäster? Är det någon kändis?
Nej, inga kändisar och det är inga poddkändisar heller, så det är egentligen helt oväsentligt. Och det är ingen dejt heller, utan det är bara lite kompisar.
Nej. Trist. Tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Kör försiktigt nu. Inga mer roadkills, tack.
Nej, jag ska försöka.
Hej då.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.